Hej på er, vad kul att se er. Det blir ju inte så ofta, men rätt som det dyker jag upp. Tack för ditt vittnesbörd, Åke. Så gott. Jag tänkte blanda in dig i min predikan ganska tidigt. Ja, får vi se om du sitter kvar eller inte. Men om man går in i den entrén så har vi i församlingen en hjärtstartare där. Har ni sett den? Gött. Man ska nämligen veta det att den sitter där. Så att man kan springa dit och hämta den om det är någon som tuppar av och behöver ha hjälp att komma igång med hjärtat igen. Och den är så görbra, den här hjärtstartaren, förstår ni. För att där finns alla instruktioner när man bara tar och öppnar skåpet och sätter igång. Det var ju så att när vi köpte den så jobbade jag som pastor i församlingen. Och Åke satt i styrelsen. Och, där var, ja, och vi bestämde oss för att en hjärtstartare ska vi ha. Och då har jag tänkt så här. Att då kunde ju Åke, som är läkare och kan allt där och vet hur viktiga hjärtan är. Och hur viktigt det är att göra rätt och allt så här. Då kunde ju Åke sagt, då är det viktigt att mitt telefonnummer står på den. Så att om något händer så ringer ni mig. Så kan jag tala om hur ni ska göra. Eller i värsta fall kan jag cykla hit och hjälpa till. Det hade ju varit klokt. Jag har tänkt så ibland. Hur gör man nu då? Men jag har förstått det att en hjärtstartare kan till och med jag använda. Bara jag kan läsa i det läget. För att det är nämligen så. Och det där vet ju Åke bättre än någon av oss. Att vi behöver den och vi behöver fatta hur man gör. Och det behöver vara enkelt att förstå det. Så att det står inget telefonnummer till Åke på vår hjärtstartare. Den funkar, den är igång och den kan hjälpa oss. Och den fungerar för oss allihop. Och det är den som i värsta fall också kan ge oss en ny chans till liv. Och att fortsätta leva och fortsätta vara människa och ha ett hjärta som slår ett tag till. Det enda den kräver egentligen, det är en god människa som tar ner den och att jag har ett hjärta. Men om det stannar någon gång så har jag ju alltså ett hjärta. Men det är inte dumt att fundera på det. Och det här är det jag skulle vilja att du tar med dig idag när du går hem. Och det är det här att det här är det goda budskapet, det vi kallar för evangelium till oss idag. Det är att Gud vill att vårt hjärta som människor ska vara gott. Att vi ska ha ett gott liv. Och han vill vara den som är kraften, glädjen och skönheten i våra liv. Gud vill frihet och liv. Han vill ett gott liv för oss alla. Det här är jätteviktigt. För att ibland så tror vi att vi måste lägga till saker. Att vi måste göra på vissa sätt. För att det ska funka, för att det ska bli bra. Och så tar vi i och så har vi glömt bort hur lätt det var att bara låta det komma till. Det handlar om den heliga anden. Och det handlar om hur Jesus förberedde lärjungarna och sa till dem. Ta det lugnt grabbar, jag ska inte lämna er. Johannes 14 i detta. Och läser du Johannes evangeliet kapitel 14, 15, 16, 17 så är det Jesu avskedstal. Och det är inte enkelt att läsa. Det finns människor som sätter i sig alla fyra kapitlen på en kvart. Men jag har aldrig klarat det. För jag måste läsa om igen. Backa lite. Och så läsa lite till. Och så fattar jag inte riktigt allt och så försöker jag igen. Och det tror jag är ett bra sätt att ta sig igenom Jesu avskedstal. För det Jesus vill säga till lärjungarna är: var inte rädda. Var inte rädda för jag ska komma till er. Och det här tror inte jag att de kunde ta in just då. För när Jesus säger det här så är ju allting bra. Det är ju kanongott allting. Det är ju bara fint. Men alldeles efter han har sagt det här så är hela processen mot Jesus igång. Han korsfästs, han dör, han plågas oerhört. Och han begravs. Och i den stunden så kan ju inte lärjungarna minnas det här. Allt är ju kaos för dem. Men så småningom så händer ju det stora. att Jesus uppstår igen. Att Jesus kommer till dem och säger, jag är här. Och han står där med sina händer utsträckta. Och de är noga med detta, lärjungarna, att kolla, jo, det är Jesus. För han har sår efter spikarna. Det är Jesus. Och allt är gott igen. Och då är det nästan så att de känner, ja, nu kör vi Jesus, kom igen, nu går vi igen. Och det är då Jesus säger, talar om för dem, nej. Nu ska jag härifrån. Jag ska tillbaka till min far i himlen som är min del och som är allt. Men ni ska få hjälp. Var inte rädda, ni ska få hjälp. Och ni ska få hjälp av hjälparen, den helige ande, som ska hjälpa er. Och det här är ju det stora. När Gud gör någonting för oss så gör han väldigt praktiskt. Det funkar liksom. Man kan ju ha teorier, vet ni. Man kan ju fundera på saker och ting och säga att det här skulle kunna funka bra. Men hos Gud så är det inte bara teori utan det fungerar. Det ska kunna hjälpa oss. Det ska kunna vara med oss. Och lärjungarna upplever ju det här. Det är en fantastisk fest. Den första och enda pingstdagen egentligen. Det är ju när lärjungarna står där och allting bara sker. Och det är bara så gott alltihop. Och de tänker väl efter den här dagen, efter första pingstdagen, 3000 nya medlemmar. Det är ju liksom bara wow, det är ju seger. Det är bara att köra på. Det är bara att fortsätta. Men det dröjer inte länge förrän förföljelsen sätter igång. Det blev liksom för bra för präster och prelater och för maktens män. Det blev för bra. Och så börjar man förfölja. Och så börjar man plåga lärjungarna, jaga dem. Och de sprids ut, de flyr, de ger sig iväg. De kan inte vara kvar i Jerusalem. Och snart är de spridda över den del av världen som vi kände till på den tiden. Thomas kommer bort till Indien. Paulus som jagar kristna är snart omvänd för hela evangeliet över hela mindre Asien, bort till Grekland och landar så småningom i Rom. Ja, världen växer plötsligt och Jesus är med varje lärjunge var de än befinner sig. Sakta upptäcker lärjungarna, han är med mig. Han är i mig. Och jag kan leva gott. Jag kan kämpa vidare. Jag kan ta evangeliet ett stycke till. Och det här, kära vänner, till oss som är här idag. Att det här är det viktiga, att Gud bor i dig. Gud bor i dig. Och det här försöker jag hamra in var jag än kommer. För att det är så lätt för oss att tappa bort det. Och därför ska när du... Jag står framför spegeln ibland. Det kan man inte tro när man ser mig. Men jag står där och ibland rakar jag mig. Och ibland gör att peta på något annat. Och försöker få ordning på ansiktet. Och så tittar jag och så tänker jag. Wow, är det jag? Och så tänker jag nej. Det är inte mycket att komma till stan med. Men jag kan också säga tack Gud att du älskar honom. Tack att du är med mig. Och så tänker jag så här, är han med mig så kan han ju vara med precis vem som helst. Och det är så det är. Inte för att sänka mig men för att lyfta dig och mig. Och han är det till min hjälp. Och till nytta för människor jag möter. Till nytta för människor du möter. Gud är praktisk. Och när Paulus försöker beskriva församlingen hur den funkar. I första Korintherbrevet 12 kapitel vers 7 så säger han. Och Gud ger anden till var och en så att den blir till nytta. Jag tycker det är häftigt. Jag som trodde ett tag att anden, det är väl ett njutningsmedel. Det ska bara vara gött när man ber och sådär. Och i en bra gudstjänst och det är fin musik och sådär. Men Gud vill att det ska vara till nytta för oss alla. Det är därför Gud har lagt sin and i dig, för att det ska vara till nytta och hjälp för dig dag för dag. Och att du ska kunna vara till hjälp och till nytta för andra. Och det är inget förtjänsttecken. Åke, du blev tackad efter 40 år. Jättebra. Jag vet ju inte om du fick guldklocka eller cykel eller något sånt där som man inte behöver. Men det har ju varit så annars länge. 25 år så ska man få guldklocka. Är det någon som har fått något sånt där? Nej, inte en kort. Jo, det måste ni ha fått. Ja, försiktiga ni är. Och då är det ju så att då kan man känna, ja, 25 år på samma arbetsplats. Har jag gjort ett bra jobb eller är jag bara fantasilös? Så kan man ju fundera ibland. Men det är ju gott. Då kan man ju liksom, medalj tycker jag är väldigt kul, för det är ingen nytta med den alls. Men man kan ju sätta på den någonstans ibland sådär. Jag tror medaljerna är slut. Och så vet man att det här har jag fått för att jag har jobbat bra, eller i varje fall varit närvarande. Så att då är det ett förtjänsttecken. Det är någon som säger det. Tack. Men när Gud ger oss nu den heliga ande, så ger han den till var och en, till varje människa, för att han älskar oss. Och för att han vill ett gott liv för oss var och en. Och det här är viktigt. Inga meriter behövs. Jag behöver inte peka på något och säga, titta Gud vad duktig jag varit. Nu har jag bett länge, nu kan jag be så här. Nu kan jag snart sjunga lovsång i stämmer också. Inte alls. Inte alls. Utan du är en människa och därför är du framme hos Gud. Men i det här så händer ju någonting. Det är, du vet, det som när man kommer på en grej så ska man plötsligt göra pengar på den eller någonting. Men när internet höll ju knappt på att bli uppfunnet förrän vi hade Facebook och Twitter och allt möjligt annat. Och när jag bläddrar mitt Facebookflöde så kan jag bläddra ganska fort, för det mesta är reklam. Men då har man kommit på att det här kan man göra pengar på. Det här kan man ju tjäna på. Och det är faktiskt så att ibland så möter vi människor som säger till oss här att du förstår, om du vill ha helig ande så måste du göra så och så och så och detta. Eller du måste vara sådan på ett visst sätt. Eller du måste liksom komma loss. Och alla, jag har hört alla möjliga roliga förklaringar, men de är i grund och botten tragiska. Att vi på något sätt kan ställa in oss så att Gud kommer åt oss. Så att Gud kan få göra någonting med oss. Och så tänker vi, hur ska jag då göra? Är det någon som kan visa mig? Är det någon som kan hjälpa mig? Och då finns det människor som säger, ja, jag kan det, men jag tror inte du är mogen ännu. Eller något sånt där dumt. Och därför så är det viktigt att vi passar oss för det här med våra kontrollbehov och vår rädsla och vårt ego. Som ibland säger, du duger inte. Det är rädslan. Kontrollbehovet är, passa dig. Du vet inte vad Gud kan hitta på med dig. Eller något annat som hindrar oss i andra människor. Och också i oss själva. För att vi har behov av att ha kontroll över våra liv. Ibland är det sådär våldsamt starkt. Här får inte hända någonting. Här får inte ske vad som helst. Tänk att låta Gud ta hand om mig. Vad i all sin dag kan han hitta på då? Ja, vad han kan hitta på med dig om du låter hans ande leva och vara i dig. Det är att han skapar ett gott liv tillsammans med dig. Gud har inget behov av att ta över kontrollen. Gud har inget behov av att pressa dig till någonting. De gånger jag har upplevt Guds tilltal och Guds värme och närhet på något speciellt sätt, så har det bara varit gott. Det har varit en hälsning, jag vill dig väl, Anders. Jag vill hjälpa dig och jag vill använda dig. Aldrig har jag upplevt hotet. Jag har upplevt det via andra människor som har sagt, det räcker inte, Anders. Du kan inte nog. Men jag lärde mig ganska snabbt att säga, det fattar inte du. För jag har mött Gud. Och jag har mött den heliga ande. Och det som är viktigt nu, det är att Gud har lagt sin ande i varje människa. Ibland finns det människor som tycker det är viktigt att säga att människan är ett däggdjur. Och vi är bara högst upp på pyramiden, högst upp i toppen. Det är ju jätteroligt att vara högst upp i pyramiden, men det hjälper ju inte så mycket när pyramiden håller på att rasa just nu. Men vi är inte djur. Vi är Guds barn. Och därför finns det en sak som skiljer ut oss från allt annat levande. Det är att Gud har lagt sin ande i oss. Om du läser första Moseboks andra kapitel så står det hur Gud skapade människan. Och det är en ganska rolig berättelse. Lite festlig att läsa. För där han bygger liksom människan. Det är som att han sitter med en stor lerklump och fixar och trixar och får till det. Blir lite missnöjd och så skapar han kvinnan som blir riktigt bra. Men vad gör han sist? Jo, han blåser sin ande in i henne. In i människan blåser Gud sin livsande. Och från den stunden finns Guds ande i varje människa. Men vi vet ju att det gick sönder alltihop. Syndafallet kom emellan. Och det är som att det är bara en lång, lång sträcka. Då ingenting sker som är egentligen riktigt gott och bra. Det är bara kamp och det är möda och det är släp och slit och vånda. Så att när Gud till slut sände sin son, när tiden var inne, när det var klart, så kommer Jesus Kristus, försonar oss med Gud, öppnar vägen tillbaka till Gud. Och tecknet på allt detta får vi ta emot på pingstdagen då Gud låter sin ande komma och fylla allt med sin närvaro. Texten strax efter det som vi hörde läsas här alldeles nyss i Apostlagärningarna 2, så kliver Petrus fram naturligtvis. Och han ställer sig framför allt folket och så börjar han så här: det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som sagts genom profeten Joel. Och lyssna nu. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Över alla människor. Gud har lagt sin ande i varje människa. Jag vet att det var några år sedan som jag på pingstdagen sa det här. Och det var en del som studsade och tänkte att nej, någon ordning får det vara. Han måste ju liksom pytsa ut det pö om pö på något sätt eller ge det till vissa. Men han har lagt det i varje människa. För Gud älskar varje människa. Och Gud vill liksom ha en kontakt i varje människa. Men det är väldigt få människor som har fattat det här. Det är väldigt många människor som inte vet om det. Men Gud vet om det. Och det räcker egentligen till att börja med. Gud har lagt sin ande i dig, i varje människa. För att vi är människor och för att Gud älskar oss var och en, så vill Gud ha det. Gud vill ha det så. Gud vill ha det så att hans ande bor i dig, finns i dig. Det finns ingen här inne idag som kan säga, och bli trodd av mig i alla fall, jag har inte anden. Då säger jag, du har fel. Det är inte ofta jag säger det. Man kan inte säga så till människor egentligen. Men då säger jag det, du har fel. Du sänker bara dig själv. Och du tror inte att du är Guds barn egentligen. Du har den heliga ande. Och det här är ju det stora, tycker jag. Att den heliga ande, det är Jesus i dig. Det är Gud som är med dig. Du behöver inte ens säga att det är den heliga ande. Du kan säga att Gud bor i mig. Det är ju så. Det är ju så. Gud bor i mig. Och ibland säger någon, hur i hela världen vill han det? Ja, jag vet inte, men så är det. Och det är väldigt gott. Det är Guds kontakt i varje människa. Och där jag tänker att man kan kalla för det Guds försprång. Gud ligger före. Gud har det. har gett oss den heliga ande. Gud bor i varje människa. Så när du möter en människa på ditt arbete eller där hemma eller trappuppgången eller var du möter en människa som du vill dela din glädje med, så ska du veta att du går inte in i något nytt, utan du går in för att möta att Guds ande bor i den människan du möter. Och att den människan kanske får liksom det där kicken från hjärtstartaren. Oj! Oj! Det finns liv. Och du väcks, så att säga. Vi kan säga att Guds ande väcks till liv i den människan. För den väntade bara på den där kicken ifrån Gud att få komma igång, att få börja leva. För det finns ju en hake med det här att Guds ande bor i var och en, nämligen att vi har makten över våra egna liv. Du har makt över ditt liv, jag har makt över mitt liv, och jag kan säga: Gud, jag vill inte detta. Man kan också tänka sig att jag kan säga: tack Gud, tack Gud att du vill bo, att du bor i mig. Och att du vill mitt liv. Att du vill växt och mognad, utveckling och ett gott liv för mig. Det kallas för en att ta emot Gud. Och det finns ett skojigt uttryck som heter släpp sargen. Nu ska vi slå Norge ikväll i fotboll. Det var jättebra med norska flaggan. Toppen. Alltid glad när man får se en norsk flagga och veta att ikväll slår vi dem. Det är fotboll. I fotboll kan man inte släppa sargen, för det finns ingen sarg. Sargen är den där kanten på en isrink. Och det är där jag står när jag åker skridskor någon gång vart tionde år ungefär. Jag står och håller mig där och vinglar. Och så skriker någon: släpp sargen, Anders! Och då puttar jag ut mig och så glider jag en stund innan jag börjar våga. Men man måste släppa sargen för att upptäcka: wow, det går ju. Och det finns ju för dig och mig en möjlighet att säga: Gud, hjälp mig att släppa sargen. Att våga lita på dig. Att du bor i mig. Att du tar hand om mig. Att du älskar mig. Men jag har en idé till som jag vill testa på dig och be dig om. Jag har bankkort. Är det någon mer än jag som har bankkort här? Kolla vad frimodiga ni blev. För ett halvår sedan så gick mitt gamla bankkort ut. Ni vet, när ett bankkort går ut så slutar det fungera. Och då fick jag, märkligt nog, jag fick ett nytt av banken. Det kom på posten. Och för 10 år sedan när man bytte bankkort sådär, så fick jag sitta och läsa en lång lista på hur man skulle göra för att få det att funka igen. Och jag har jobbat med de där siffrorna och ringt banken till slut. Men nu var det mycket lättare. För det stod förklarat ett par stycken. Jag tänkte, det står ju egentligen bara använd det. Och gjorde jag det. Och vet du vad, det började funka direkt. Det fanns allt i kortet. Och jag visste min kod och det kom igång. Kanske är det på ett så enkelt sätt det egentligen funkar för dig och mig. Att ta emot Guds ande. Använd den. Använd den. Säg till Gud: tack för att du är med mig idag. Tack att du tar hand om min dag. Och att du tar hand om mig. Tack att jag är din. Och nu går jag. För jag vill leva. För så funkar det. Så har det funkat för mig. Och så funkar det för människor. Och så funkar det för lärjungarna. Ibland tar vi steg. Små, små steg. Och vi känner att vi upptäcker mer och mer av Guds stora kärlek. Ibland blir det ett jättekliv. Det jag har kallat för second blessing. När man säger: wow! Så mycket på en gång. Kan jag stå fortfarande? Det vet vi inget om. Men Gud kommer aldrig att tvinga oss. Gud kommer aldrig att överrumpla oss med något våld och kraft. Bara med sin väldiga kärlek. Och i den lever du. Och om du tar emot, så kommer du att funka. Om du aktivt säger till Jesus idag, eller till Gud, eller till anden, eller vem du, vad du kallar henne för, säger: Herre, tack att jag är din och att jag får vara din. Tack att du vill använda mig och att du vill bo i mig, just i mig. då är det gjort. Då är du igång. Då börjar du växa. Du börjar mogna. Helgelse kallar vi det ibland. Du börjar utvecklas som människa och som kristen. Och livet har börjat på nytt. Och det är vad Gud vill använda dig och mig till. Det finns en värld som väntar på oss. Det finns en värld som är så full av ondska, som behöver människor som är fulla av kärlek och glädje. Gud vill förvandla, förändra världen. Gud vill göra nytt. Gud vill något bättre för oss alla. Det låter roligt. Men det Gud vill för vår värld, det är ju fred. Det är ju frihet och det är glädje. Och därför så fortsätter jag att be för Putin. Ja, det tar emot ibland. Ska erkänna det. Det tar emot ibland att be för Putin. Men jag vet att någonstans under all bråte i Putins innersta finns en gnista av Guds ande. Och jag ber att Gud skulle få träffa där genom någon människa som möter honom. Så att det händer någonting. Så att istället för rädsla och hat kom kärlek och godhet och nåd. Därför fortsätter jag att be för Putin. Därför fortsätter vi att be för varandra. Därför fortsätter vi att leva nära Gud så att vi kan vara till nytta för den värld vi lever i. Då finns det fortfarande hopp. Både för fred och för en bättre miljö. För ett renare och högre liv för oss alla. Gud bor i dig. Släpp sargen. Våga leva. Amen.